Idag så ska vi alltså tala om en av livets viktigaste byggstenar, nämligen att man bygger sitt liv på det som är sant. Och när man tänker lite tillbaks på hur vi växer upp som barn, om vi börjar alldeles från det vi är riktigt små. När vi ligger där hjälplösa i krubban, tänkte jag säga, i barnsängen eller barnvagnen eller någonstans. Och så det här lilla barnet som är du, vi säger det är du som ligger där, börjar vara hungrig eller törstig eller det är obekvämt någonstans. Och man har ingen sätt att kommunicera med omvärlden. Så man gör det man kan, man skriker eller gråter. Det kan man nästan från första andetaget, eller hur? Vi barnmorskor, tänkte jag säga, vi som har varit med så på födslar, så vi vet att det är så underbart när barnen börjar skrika, för då vet man nu fungerar andningen. Och det är på det här sättet barnet först kommunicerar med omvärlden. Och så skriker man, och så kommer det någon konstig figur som rör sig där. Och så händer det någonting och man blir mindre törstig, man blir mindre hungrig och man blir torr och bekväm. Och så får man vända sig på andra sidan och sova vidare. Det är sånt som vi tycker om också nu i den här åldern. Men förstår ni, barnen lär sig väldigt tidigt att kommunicera med sin omvärld och ha liksom ett kontrakt med omvärlden. Att när jag gör en viss sak så ska någonting hända. När jag skriker så kommer mamma eller pappa och hjälper mig. Och det här är någonting som vi övar på hela livet och som vi på något sätt väntar oss och förväntar oss och längtar efter och vill uppleva, att livet på något sätt är att lita på, att på något sätt är förutsägbart, att det på något sätt händer det vi tror ska hända. Och sen är det sen så besvärligt när vi växer upp och märker att i vårt umgänge med människor så händer det inte alltid det vi förväntar oss och hoppas på, utan det blir något annat. Och då blir vi besvikna naturligtvis och funderar, hur ska vi riktigt tänka kring det här? Jag menar, barnet kommer hem och på något sätt så har vi ju ett system där vi, mamma ofta då lagar mat på eftermiddagen, kvällen, så var det förr i världen när jag var liten i alla fall. Och så mat klockan 5, det var någonting att lita på. Och det var snarare så här att barnet fick grälar om man inte var hemma klockan 5 och åt mat med familjen. Det här är annorlunda idag, men på något sätt liksom det här kontraktet med familjen, kontraktet med kompisarna, kontraktet med omvärldens människor bygger på att man kan lita på någonting. Annars mår vi inte bra. Att komma hem och ingen mat finns där. Eller att till exempel som många barn upplever att de här föräldrarna som jag skulle få lita, som skulle vara min trygghet och skulle hjälpa mig, är så verkligen hotfulla, farliga, otrygga eller frånvarande. Och då stämmer inte liksom det här kontraktet med tillvaron som barnet har. Utan man liksom blir sviken, besviken. Det var inte sant det jag trodde. Eller det vi hade kommit överens om. Och hur mycket gör det inte ont i oss när någon kompis, om vi tar den här barnaupplevelsen igen, de här första upplevelserna, någon kompis lova vara min kompis. Och så var han inte heller min kompis, utan han får med någon annan istället. Eller hur? Och den här besvikelsen av att verkligheten inte var sann. Löftena hölls inte. Och det man sa stämde inte. Och vi lever ju i en tillvaro där man faktiskt har gått så långt med att tappa den här tryggheten att man kan lita på andra människor. Eller lita på ledare, lita på politiker, lita på media. Så man talar om att vi har kommit in i en post-truth-era. En tidvarv där ingenting är sant. Där man inte kan lita på någonting. Där vi har propaganda från olika politiker och länder och media visar sin vinklade version av verkligheten. Och de av oss som är på Facebook så vet att där kommer hela tiden nyheter, som det kallas, eller som man kan då tycka, som är bara dravel, det är bara lögn, det är bara påhitt, det är bara strunt. Och ofta så hittar vi liksom saker som talar illa om någon människa som inte alls stämmer. Det är sån värld vi lever idag, där lögn blir en metod att uppnå något syfte. Ofta ett negativt, där man vill förstöra för någon annan. Och det är i den här världen vi ska navigera. Vi ska bygga våra liv ändå på det. Därför att vårt grundläggande behov är att det ska vara sant. Det vi bygger på. De människor vi umgås med. Vi vill och vi behöver kunna lita på dem. Så att verkligheten och det vi längtar efter är ibland väldigt långt borta från varandra. Det sägs att Finland är ett av de mest hederliga eller minst korrupta länderna. Det är ofta Nordens länder ofta hör till den kategorin. Och det är bra och det är sant. Och det har ju också visat sig att när landet är byggt med lag och ordning och att man har någon slags överenskommelse, ett kontrakt med varandra, att så här ska vi bete oss mot varandra, så har det också varit en välsignelse för våra länder. Eller hur? Det är den välsignelsen vi lever i ännu, därför att vi har haft en grundläggande överenskommelse att vi ska tala sanning och vi ska vara hederliga, vi ska inte stjäla varandra och vi ska inte lura varandra och vi ska inte smita från skatten. Eller hur? Vi ska spela efter reglerna. Det är grunden till ett fungerande samhälle. Och då lever vi i en värld där det blir en sport att försöka lura systemet. Där man inte skäms längre för att ljuga om andra människor. Utan där man använder det som en metod för att få makt, för att få manipulera, för att styra människor. Och det här är katastrofalt för varje enskild människa, men också för samhällena. Okej, då kommer vi till Jesus naturligtvis. Den här typen av kamp i tillvaron har funnits ända sedan Adam och Eva, sedan begynnelsen, eller hur? Vi hade Adam och Eva som får möta frågan i frågasättandet av Gud. Skulle då Gud ha sagt, eller hur? Redan där kommer liksom det här, att är det nu sant? Har ni hört rätt eller sa han rätt eller sa han sanningen? Det kom redan från första början in i mänskligheten att man ifrågasatte sanningen. Och så har det gått så här genom hela historien. Och när Jesus kom till jorden så mötte han en värld som också var full av lögn. Som drevs av lögnen på många, många, många plan. Och då är det ju väldigt radikalt och politiskt inkorrekt när Jesus säger följande. Jag är vägen, sanningen och livet. Det är ganska anspråksfullt, eller hur? Undra på att de blev arga på honom. Undra på att han var obekväm för makthavarna och för de religiösa som ville hålla det på sitt sätt. Eller hur? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så mitt i den här tillvaron där vi inte vet vad som är sant. Där vi inte vet vad vi ska lita på. Av människor eller av saker som händer i samhället, i världen. Så kommer fortfarande Jesus in och säger, jag är sanningen. Kom till mig. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta en liten... Det här var nämligen en sån sak som de fick brottas med i den första församlingen. Och som vi får försöka hantera också på något sätt. Både i vårt personliga liv, i våra nära relationer, men också i församlingen. Men också så att säga, som församling i samhället. Så är det här en väldigt viktig grej. Att vi kommer underfund med hur vi ska leva sant, hur vi ska bygga våra egna liv på sant, hur vi ska på det som är sant, hur vi ska bygga församlingen på det som är sant och hur vi ska kunna påverka världen omkring oss, människorna vi möter, så att också de dras till det som är sant, att de förstår att det finns någonting som är sant här i världen. För det jag tror nämligen är en väldigt tragisk utveckling, det är att unga människor kommer till den slutsatsen att det finns ingen jag kan lita på. Om vi tar nu bara Sibbo och det här senaste fallet av misshandel på skolgården. Jag vet inte vad den här gossen tänker idag och känner idag. Men jag tror att han är ganska misstänksam mot sina jämnåriga som han inte känner åtminstone. Jag vet inte. Men jag tror att hans liksom upplevelse är att man vet aldrig vad som händer. Det är bäst att hålla mig undan från vissa ställen. Vilket så kan vara en självbevarelsedrift som är bra. Men jag menar att själva hans liksom grundtrygghet är rubbad. Det är helt klart. Vill vi ha det på det här sättet? Nej, det vill vi ju inte. Vi protesterar och vi har åsikter och vi sätter likes eller dislikes på Facebook. Men hur ska vi på riktigt förändra en människas inre? Från att vara hårt och kallt och kärlekslöst till att bli försonat med Gud och med människorna, förlåtet och uppmjukat igen. Bibeln talar ju mycket om det här. Att det här är människans grundproblem. Jag tänkte att vi ska ta en liten studie. Om ni har biblarna med så kan ni slå upp första Timoteusbrevet. För Paulus han ger råd åt den här unge församlingsledaren Timoteus. Vad han kommer att möta och hur han ska hantera det. Och han skriver faktiskt ganska mycket om sanningen där. Och det tycker jag är ganska intressant. Första Timoteusbrevet 1. Och då säger Paulus på det här sättet. Han skriver till Timoteus. Som jag uppmanade dig redan när jag var på väg mot Makedonien vill jag att du stannar i Efesos och förmanar vissa där att inte förkunna falska läror eller ägna sig åt myter och ändlösa släktregister. Sånt leder till strider och tjänar inte Guds frälsningsplan genom tron. Timoteus var alltså i Efesos, där det som nu är västra Turkiet. En del av er har kanske varit där i Efesos, Smyrna och de andra trakterna. Och där var han i en liten församling eller stor, jag vet inte hur det stor den var. Men där fanns i alla fall alla sorters människor och en del tyckte om att diskutera. En del hade också en vilja att förkunna någonting som inte stämde med det som Paulus, det som Jesus och det som Timoteus skulle förkunna. Mitt i församlingen så fanns det någon som förkunnade falska läror. Så vi kan naturligtvis ha en lära som är sannare och så har vi någon som är falskare. Vi kan ha felaktiga tankar, felaktiga uppfattningar, felaktiga tolkningar. Det får vi jobba med. Och det är inte så hemskt enkelt, ska ni få se. Men Paulus han säger och Timoteus förmanar de här. Ägna er inte åt myter och släktregister. Tänk vad vi är fascinerade av legender och myter och funderingar och liksom berättelser som ska förklara någonting. Och det var det så på den här tiden också. Det här med släktregister har ju, det kanske är en liten judisk specialitet, att man hade ju var mån om att liksom visa att jag kommer från David eller jag kommer från någon annan. Det var jätteviktigt för dem att kunna liksom spåra sin anfader. Men Paulus säger här att det där kommer aldrig ta slut. Så ligger bara att ni slutar med det. Lägg av. Det är meningslöst. Och så säger han så här. Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. Här förstår ni att han redan är inne på det här med att det ska vara äkta. Det ska vara sant. Det ska vara någonting som är uppriktigt om det ska vara bra. Om det ska vara rätt. Om det ska vara det som Gud vill. Kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. Det här målet har vissa missat och förfallit till tomt prat. Nu ska vi se här, liten gallup. Hur många upplever att de någon gång har varit med i ett sammanhang där någon, jag säger inga namn, har hemfallit till tomt prat? Vi känner igen oss. Paulus han vet nog att så här funkar vi människor. Tomt prat ägnar vi oss åt ibland. Tyvärr. Och så har vi åsikter. Och vi säger, jo Bibeln säger så här och det menas så där. Och så har vi alla möjliga tolkningar som vi nog är ganska frimodiga med. Därför vi behöver ju egentligen inte ta något ansvar för dem. Utan vi bara slänger ut dem i eten så här. Och så hoppas vi att någon tar bollen. De vill vara lärare i laget men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Har vi mött människor någon gång i spegeln eller i något sammanhang som uttalar sig säkert om någonting som de inte egentligen begriper sig om? Jag talar inte om någon av er, jag talar bara om mig själv här nu. Att jag nog ibland kan hemfalla till att vara väldigt sådär, visst är det, tror jag att folk uppfattar mig som väldigt säker på min sak. Och så har jag fullständigt fel. Det vet Mimmi väldigt bra om. Att det händer. Ja, tack. Men det är så här, att vi är ju alla ganska lika när det gäller de här sakerna. Och det är så bra att Paulus, han liksom jobbade redan med de här sakerna på sin tid. Och vi får ta lära oss av det här. Nå, om vi inte ska hänfalla till tomt prat. Om vi inte ska ha falska läror. Om vi inte ska hålla på med myter och släktregister. Vad ska vi då göra? Vad har Paulus för undervisning om vad vi ska göra i församlingen? Vi som tror på Jesus. Vi som samlas på söndagen eller andra dagar. Och ber till Jesus och samtalar och läser Bibeln. Vad ska vi göra? Jo, han är väldigt konkret. Så här säger han. Första Timoteusbrevet 2:1-4. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. När har du upplevt den typen av attityd på Facebook senast? Det händer nog någon gång när det kommer positiva saker, ska jag säga det. Det är inte fråga om det. Men nu är det ju så att tacksägelse för alla människor är ganska sällsynt företeelse, om vi säger så, i dagens samhälle. Jag hoppas att den är vanlig hos dig och mig och hos oss. Och jag tror att när vi blir påminna om det här så kan vi också uppmuntra varandra att tacka Gud för alla människor. Också de där otrevliga. Också de där som vi inte förstår. Också de där som har felaktiga åsikter enligt oss. Paulus ger oss en väldigt tydlig uppmaning. Be för dem. Åkalla Gud att han ska hjälpa förbön och tacksägelse för alla människor. Så jag tror ju att den här kan vi redan ta till oss idag. Att när du träffar på människor som du blir irriterad på, arg på, ledsen över. Så går du tillbaka till Paulus och läs det en gång till. Bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungarna och alla i ledande ställning är också viktigt, eller hur? För att vi ska kunna leva lugnt och stilla, ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. För vet ni vad allt det här tomma pratet och allt det här, de här liksom släktregistrarna eller andra saker som vi ägnar oss åt gör? Jo, de skymmer sanningen. De hindrar människor och själva för att komma närmare Gud. Det kanske till och med hindrar människor från att bli frälsta. Därför vi pratar om andra saker. Eller de pratar om andra saker. Och här får vi igen en kallelse att börja svänga på det hela. Vi läser vidare i 1 Timoteusbrevet 2 från 5 versen. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Och för detta jag satt till förkunnare och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte. En hedningarnas lärare i tron och sanningen. För Paulus var det viktigt. Han säger det på flera ställen. Jag talar sanning. Jag liksom far inte fram med olika konstigheter, utan jag är öppen, uppriktig, ärlig, hederlig och sann i mitt umgänge med människor. Det säger han här också. För han är kallad till att vara en hedningarnas lärare i tron och sanningen. Och det här tycker jag också är så jättebra liksom, sagt av Paulus. Därför i dagens värld när man är ifrågasätter att Gud finns, där man ifrågasätter att det Bibeln berättar om är sant, där man inte liksom tar in det som någon väsentlig del av sitt liv. Där så tänker man att ja, tron är nu för de här lite svaga människorna. Och sen sanningen, det är liksom i vetenskapen, där sysslar vi med sanningen. Eller va? Ganska lätt så här. Vetenskapen, den sysslar med sanningen. Och tron, den håller på med sagor och myter och släktregister. Eller hur? Och det kan ju inte göra det, sett ut så ibland. Men Paulus han säger så här. Tron på Jesus kan inte fungera utan sanning. Och sanningen är inte fullständig utan Jesus. En kristen ska leva av tron och av sanning i kombination. Förstår ni? Tron bygger på sanningen. Annars är det en falsk tro. En sann tro bygger på sanningen. Och Jesus säger att han är sanningen. Så det finns en koppling mellan tron på Jesus och tron på sanningen, eller hur? Så att det var väldigt viktigt för Paulus att det här som han håller på med, det är sant. Det är på riktigt. Det är inte bara liksom för att det är roligt att prata om olika saker, utan det är avgörande viktigt för våra liv här på jorden och för vår eviga frälsning. Men det var inte bara Paulus som var en lärare för hedningarna i tron och sanningen. Utan han fortsätter i 1 Timoteusbrevet 2:15 på det här sättet. Han var ju själv någon annanstans när han skrev det här brevet. Och han planerade att komma till Efesus för att träffa Timoteus. Men då skriver han så här: men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Här kan vi också säga så här: är det huset som vi är i som är Guds hus? Nej, det är Guds hus därför vi vill att Gud ska vara här, naturligtvis. Vi har välsignat det för att Gud ska få liksom verka i det här huset, naturligtvis. Men inte det Guds hus som han talar om. Han talar om Guds hus som är den boning där Gud kommer med sin heliga närvaro. Alltså de troende. Det är de som är Guds hus, alltså Guds husfolk. Den levande Gudens församling. Och så säger han det som jag då ville lyfta fram här. Att församlingen är kallad att vara sanningens pelare och grundval. Det börjar bli ganska intressant, va? Vi har fått en kallelse att vårda sanningen. Sanningen om oss själva. Sanningen om Gud. Sanningen om Jesus, naturligtvis. Sanningen om världen. Har vi alla fått höra om, läsa om, ta del av. Och vi är satta också att vara en plats där det går att lita på oss. Att vi är sanna. Att vi vårdar liksom sanningen mellan oss. I vårt tal, i vårt beteende, i vår organisation, i våra penninghanteringar. Eller hur? Där är vi kallade att följa det som är sant, det som är rätt, det som är riktigt. För att församlingen ska vara sanningens grundpelare. Och då vet vi genom historien att det inte funkar så bra alla gånger. Det är många församlingar och kyrkor som under vissa tider, under vissa ledare har spårat ur. Det är ju därför vi fick reformationen för 500 år sedan, eller hur? För att det här handeln med synda förlåtelsen, med avlaten, hade ju spårat ut till någonting groteskt, som man tittar på det nu bakifrån. Och det fanns andra saker som naturligtvis också hade liksom börjat bli någonting annat än det som Bibeln talar om, det som apostlarna talar om. Det var någonting som hade kommit med under tidens gång. Och vi behöver också på det personliga planet, tror jag, uppleva en reformation alltid då och då. Vi måste komma tillbaks till det som Jesus hade visat oss, det som Jesus undervisar, istället för att utveckla våra egna vägar och teorier. 3:15, ursäkta, jag hade fel bibel. 1 Timoteus 3:15, bra, tack. Precis. Och så Paulus, han var nog ganska medveten om att det här skulle hända. Den här första församlingen var levande, inspirerande. Den var full av den helige ande. Men också visste Paulus redan här att anden till honom hade sagt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare. Inte bara att man är lögnare, utan man är också en hycklande lögnare. Som är brännmärkta i sina samveten. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Och jag tänker bara på det här att vi lever ju i en tid där det finns väldigt mycket starka åsikter. Till exempel har man på grund av sina egna eller andras negativa upplevelser av familjen, Så säger man, nej, det där är ingenting för mig. Det funkar inte. Det blir bara elände av det. Det blir ett helvete på jorden. Död åt familjen. Var det någon svensk politiker som uttryckte sig för några år sedan? Och jag på något sätt liksom så ser jag ett mönster här. Att till och med det här med att gifta sig har blivit ett problem. Och somliga vill gifta sig i och för sig. Andra så vågar inte gifta sig. Därför att man kan ju inte egentligen litar på att det ändå håller. Så det är ingen liksom vits att göra den där stora överlåtelsen, för jag vågar inte egentligen lita på den andra. Vi lever ju en tillvaro där det finns en mångfald av alla sätt att leva. Och alla menar att deras sätt är det rätta. Och det finns ganska lite utrymme för att lyssna för Bibelns undervisning om hur vi ska leva tillsammans. Eller hur? Och det är det som jag menar, att vi har en kallelse att åter bli tydliga kring vad är den bibliska sanningen om vårt liv, hur vi ska leva. Han fortsätter så här i den sjätte kapitlet. Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sånt leder till avund, bråk, förtal, misstankar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne, som har tappat bort sanningen när de menar att Guds fruktan ska ge vinst. Man undrar hur den här människan han hade att göra med. Han hade nog en väldig skala av alla sorters otrevligheter. Ständiga strider mellan människor som har tappat bort sanningen. När de menar att Guds fruktan ska ge vinst. Kommer på dessutom. Så här tidigt, det här är bara några decennier efter att Jesus har återvänt till himlen och församlingen har börjat bildas här. Så är det redan där börjat komma människor som tyckte att ja, om man predikar ordet eller om man ber till Gud. Om Gud nu är god och jag är hans barn, så ska han välsigna mig så jag blir rik. Det var liksom prosperity gospel redan på den här tiden. Så här tidigt i den kristna kyrkans historia. Paulus han fortsätter ju säga att ja, Guds fruktan i kombination med förnöjsamhet är en stor vinst. Så han vänder lite på den hela och förklarar att det är väldigt bra för en människa att vara förnöjsam. Och det hänger ju ihop ett mönster som ni ser. Att bygga sitt liv på att vara förnöjsam, tacksam och be för alla människor. Det är sådana konstruktiva processer i en människas liv som gör gott åt oss. Medan det här oändliga tomma pratet eller strid och bråk och avund och förtal och allt det här, det sliter sönder oss i våra liv. Avslutningsvis här småningom säger Paulus så här i slutet av sitt brev till Timoteus: jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Bevara budskapet rent och oförfalskat. Det är vår kallelse också. Han säger det en gång till. Kära Timoteus, bevara det som har anförtrotts dig och vänd dig bort ifrån det oandliga tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det. Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Jag tänkte ta upp en sak som visar hur vi så lätt tror på det vi vill tro på. Vi lever i ett samhälle där det finns en biologisk sanning om människan. Och det är att människan blir till vid befruktningen. När ägget befruktas och den nya DNA-varianten bildas. Det är det biologiska faktumet att där bildas den nya människan. Men sen har vi en politisk sanning som säger ja, människan blir först till sen när vi bestämmer att människan blir till. För att det är ju det faktum att man säger att det här är en del av kvinnans kropp som kvinnan får göra vad hon vill med till en viss vecka. Sen plötsligt blir det en människa som har lagens skydd över att den här människan får man inte döda. Och jag har så fruktansvärt svårt att förstå logiken i resonemanget. Jag vet ju att abort är instiftat, så att säga, tillåtet därför att man vill lösa ett annat problem, det vill säga ofrivilliga, oplanerade graviditeter. Men jag förstår inte logiken och sanningen, för jag menar alltså att det är en lögn som hela den lagstiftningen bygger på. Och jag menar liksom att det här är bara ett exempel på hur vi i vårt efterkristna samhälle luckrar upp sanningen och skriver om sanningen och säger att det här är sanningen. Så att jag tror alltså att det finska samhället bygger sen gammalt på en hel del sant. Men mer och mer behöver vi få in det som inte är sant. Och jag bara undrar hur vi som kristna och som församling ska förhålla oss. Hur vi ska hantera de här sakerna. Att förena både sanningen och nåden, sanningen och kärleken. För vi vet att det är människor som ofta drabbas hårt av lögnen. Och av att vi har liksom lämnat den kristna, hur ska vi säga, fåran vägen. Och det är så hemskt lätt för oss kristna att också bli kategoriska och säga det där är fel och det där är synd och det där är ont. Och inte komma ihåg att det är människor som också är förledda. När läkaren och skolsköterskan och alla säger men det här är ju enkelt, det här problemet fixar vi. Den här ofrivilliga graviditeten fixar vi. Med ett ångerpiller eller med en abort. Så är problemet löst. Och då vet vi ändå att kvinnorna, många av dem, minst genom lider svåra kval av både dåligt samvete och konstiga andra tankar och känslor. Som ändå på något vis vittnar om att sanningen är den att jag har varit med och släckt liv. Och det är den här liksom brottningen med sanningen och lögnen som vi möter egentligen i samhället, våra egna liv hela tiden. Att det kommer in så att säga omdefinitioner av sanningen, verkligheten. Och så att nu har vi bestämt i riksdagen att det här är sanningen. Och så får alla göra så här och då ska det vara frid och fröjd och ingen ska komma och säga något annat för då blir det ju skuldbeläggelse och så vidare. Men jag tror ändå nämligen att det kommer att kosta ett pris, eller det kostar redan ett pris att gå emot sanningen om verkligheten. Jag var faktiskt i en klass för något år sedan där jag hade den här bakåtresonemanget. När i vilken ålder skulle dina föräldrar få ta livet av dig? Får de ta livet av dig när du är 5 år? Nej. Får de ta livet av dig när du är 1 år? Nej. Får de ta livet av dig när du är nyfödd? Nej. Får de ta livet av dig när du är 6 månader? I mammas mage? Nej. Och så trappar vi ju ner liksom, för vi kommer till den där punkten där vi blir till. Och jag hoppas och tror väl att jag fick en liten tankeställare kring det här att var är det som man tar livet av en människa? Och rent biologiskt är det fortfarande så här att vi blir unika varelser skapade i det ögonblicket där befruktningen sker. Och efter det är det bara utveckling och tillväxt. Det den här människan är skapad där är en unik varelse. Och om den här varelsen inte är en del av kvinnan när hon ska födas, då kommer det ju en bebis ut. Så är den här varelsen inte en del av kvinnans kropp heller när den är just skapad. Och det är det här som jag på något vis skulle vilja att vi skulle jobba med lite och våga vara lite tydligare att också församlingen fortfarande vill tala sanning i de här frågorna. I kärlek, naturligtvis, samtidigt. Och jag vet inte hur vi ska hantera det, men jag är lite rädd för att vi har varit alldeles för tysta. En annan grej som också är aktuell idag, det är den här nästan förbluffande förvirringen kring könsidentiteten. Om man läser lite media igen, så det där är det ju förbluffande hur energiskt en del driver tanken att vi har inget kön. Utan det väljer vi sedan längs vägen som vi vill. Så om vi vill vara en flicka eller en pojke, fast biologiskt är någonting annat, så är det bara fritt fram att definiera sig själv som man vill. Och jag menar att nu har vi ju på något sätt tappat styret. Vi har ju tappat lite liksom begreppen om vad som är sant och vad som inte är sant. Det är sant att vår psyke kan nog få oss att göra allt möjligt och tänka allt möjligt och känna allt möjligt. Det är helt naturligt. Och jag tror också att En sak som sexualiteten är väldigt formbar. Det som modellerar, den blir vad man gör den till. Och man väljer och man blir så att säga utsatt för allt möjligt längs vägen som formar en. Och vi vill inte lägga någon, jag vill inte lägga någon sten på dem som kämpar på de här fronterna på olika sätt. Men jag tror ändå att vi igen liksom har hamnat i en situation där biologin, skapelsen, säger en ganska tydlig och enkel sak. Och sen komplicerar vi det till att tappa liksom helt och hållet liksom begreppen om vad som är vad. Så må Gud hjälpa oss att vara å ena sidan tydliga i de här frågorna. Till man och kvinna har Gud skapat oss. Är det nu så komplicerat? Och hur ska vi hjälpa unga människor som ska leva och navigera i den här världen där det inte finns någonting som är sant, utan du gör själv som du vill och det är sant för dig? Hur ska vi undervisa våra unga människor om det här? Det är ett bönämne och en utmaning. Jesus och apostlarna, de gav nog inte liksom sina lyssnare någon speciella liksom alternativa fakta eller som man kunde välja. Det fanns ingenting, liksom, någon mellanväg. Jesus säger fortfarande att jag är vägen, sanningen och livet. Och som Stefan här i början var lite inne på det här, att det är inte så lätt att veta vad som är den sanna läran. Eller hur? Och kyrkorna har slagits sinsemellan om vad som är den sanna läran. Vi har den sanna läran, vi är den sanna kyrkan och ni är sekterister. Sådant hade ju förekommit ganska mycket och finns väl fortfarande ganska nära under ytan. Men Jesus säger ju inte det. Han säger att han är sanningen. Och att om vi förblir i honom, låt mig ta ett ord här till ännu. Om ni förblir i mitt ord så ska ni lära känna sanningen. Ni ska lära känna sanningen. Vem är sanningen? Jesus är sanningen. Det är där vi hämtar. Det finns liksom inte utrymme för det här att det är en lära som är den slutliga sanningen. Läran är i bästa fall en liten förenkling av sanningen och verkligheten. En liten så att säga verbal form av att beskriva någonting, en liten del av sanningen. Och är det en sann beskrivning så är det bra lära. En sund lära talar ju Paulus också om. Men vi kan aldrig liksom, hur ska vi säga, paketera in sanningen i läran. Sanningen är alltid större. Och därför är det så suveränt att Jesus säger att jag är sanningen. För då kommer vi aldrig att säga att jag liksom vet sanningen. För jag kan aldrig veta allt om Jesus. Och han vet så mycket mer än jag. Om sanningen och verkligheten, om mig själv. Som jag inte vet om. Så jag får vara lite ödmjuk. Och vi i församlingarna gör väl i att vara lite ödmjuka när det gäller det här sannings, hur ska jag säga, sanningspåståendet. Men däremot så ska vi lära känna den. Vi ska söka den. Var då? I Jesu undervisning. Vi ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det här var nog kanske en lite, jag vet inte om det var så inspirerande predikan. Men för mig är det väldigt viktigt att det vi gör, det är på riktigt. Det är äkta, det håller i livets alla sorters brottningar. Och så har jag också den starka upplevelsen av att vi som församling har ett uppdrag att stå för sanningen. Vara sanningens grundpelare. Och om vi inte jobbar med de här frågorna, vad är sant? Vad säger Jesus om de här praktiska sakerna som vi är mitt uppe i? Hur vi ska leva tillsammans? Hur vi ska förhålla oss till varandra? Vad vi ska göra med varandra? Om vi inte tar det liksom noggrant eller på riktigt så försummar vi vårt uppdrag som församling. Och då ska vi inte förvåna oss om det blir förvirrat i samhället, om det blir förvirrat i människohavet, om det blir lögnen som på något sätt börjar bli ta makten. Och jag tror nog att det är en ganska tuff kamp mot lögnen i dagens värld. Jag menar när det är en liten sidospår igen, men jag menar när jag har nog aldrig varit med om det att i ett presidentval och så här process så har det blivit rutin. Att, ja, vi måste fakta granska vad han säger. Nu måste vi faktagranska vad hon säger. För vi kan inte tro att den här människan talar sanning, utan det är antagligen det lögn. Men det är ju helt makabert att vi har hamnat i en situation där lögnen är så, den liksom kommer bara så där. Man säger det man vill säga, vill att det ska vara för att få folk att göra på ett visst sätt. Och det behöver inte vara grundat i sanningen längre. Jag menar att det är katastrofalt för världen alltså. Och hoppet finns i församlingen, att församlingen ska hålla fast vid det vi har fått. Hålla fast vid sanningen, hålla fast vid Jesus. Och också förkunna sunda och sanna läror. Vill ni vara med och be för oss? Be för församlingen. Be för den kristna församlingen, de kristna i Sibbo. Att vi skulle få frimodighet att lära känna sanningen. Och att vi skulle våga leva sant. Och att vi skulle våga tala sant. Medan vi ber och tackar Gud för alla människor. Jag tror vi behöver be Gud om hjälp att verkligen leva enligt sanningen. Det är inte alltid lätt. Det vet jag också. Och ibland så trasslar vi in oss i osanningar eller dolda sanningar eller lögner. Och vi mår dåligt ända tills vi har fått reda ut det, ända tills vi har fått bekänna vår synd och ända tills vi har fått börja om. Och det fantastiska med Jesus är ju det att han alltid låter oss börja om. Han låter oss alltid komma till honom och lämna våra synder och våra lögner och våra bördor. Och så får vi börja om. Och det är också församlingens uppdrag att förkunna det här. Det här är den sanna läran. Att det alltid finns nåd och förlåtelse. Det finns alltid en andra chans, eller tredje chans, eller fjärde chans hos Jesus. Det är sanningen. Sanningen är det att vi är hjälplösa. Men sanningen är att han är vår rättfärdighet. Eller hur? Ska vi be?